Beautiful Creatures, bok 3. Det högsta priset, det största offret. Av Kim Garcia och Margaret Stoll. Till våra mödrar, Susan Racka som räddar ekorungar och matar dem med pipett, och Marilyn Ross Stoll som kunde köra traktor innan hon kunde köra bil. De är äkta Gatlin-persikor. Före. Socker och salt. Det är lustigt hur allt bra i Gatlin hänger ihop med det dåliga. Ibland är det svårt att veta vad som är vad. Men hur som helst tar man alltid sitt socker med sitt salt och sina sparkar med sina kyssar, som Emma skulle säga. Jag vet inte om det är så överallt. Jag kan bara Gatlin. Och det här är vad jag vet. När jag väl satt i kyrkbänken med systrarna igen skvallrades det om att Bluebird Café hade slutat servera hamburgersoppa, att persikosäsongen närmade sig sitt slut och att några huliganer hade stulit gungan från den gamla eken vid General's Green. Halva församlingen hasade fortfarande fram genom mittgången i vad min mamma brukade kalla röda korsets skor. Alla blålila knän som välde ut där knästrumporna tog slut fick det att se ut som om ett helt hav av ben höll andan. Jag gjorde det i alla fall. Men systrarna höll fortfarande sina psalmböcker uppslagna på fel sida med hopvikta näsdukar i sina knotiga fläckiga händer. Ingenting kunde hindra dem från att sjunga med, högt och gällt, och försöka överrösta varandra. Utom gammelfaster Prue. Hon råkade träffa rätt ton ungefär en gång på 100, men ingen brydde sig om det. Vissa saker behövde inte förändras, och borde kanske inte göra det. Vissa saker, som gammelfaster Prue, borde klinga falskt. Det var som om sommarens händelser aldrig hade ägt rum, som om vi var trygga här i kyrkan. Som om ingenting annat än det starka solljuset som flödade genom fönstret med målat glas kunde ta sig in här. Inte Abraham Ravenwood eller Hunting och hans blodsflock. Inte Linas mamma Seraphine eller djävulen själv. Ingen annan kunde ta sig förbi de påträngande gästvänliga vaktmästarna som delade ut program, och även om de gjorde det skulle prästen fortsätta predika och församlingen fortsätta sjunga, för ingenting mindre än apokalypsen kunde få Gatlins invånare att sluta gå till kyrkan eller lägga sig i varandras privatliv. Men utanför kyrkans väggar hade den här sommaren förändrat allt, både i vår värld och i besvärjarvärlden, även om Gatlins invånare inte visste om det. Lina hade valt att bli både ljus och mörk och kluvit den 17:e månen. En strid mellan demoner och besvärjare hade lett till förluster på båda sidor och rivit upp en stor spricka i tingens ordning. Det Lina hade gjort var besvärjarnas motsvarighet till att slå sönder de 10 budorden. Jag undrade vad stadsborna skulle tycka om det, om de någonsin fick veta. Jag hoppades att de aldrig skulle få det. Den här staden brukade få mig att känna mig instängd och jag brukade hata det. Nu kändes den mer som något välbekant, som något jag skulle komma att sakna en dag. Och den dagen närmade sig. Det visste ingen bättre än jag. Socker och salt, sparkar och kyssar. Flickan jag älskade hade återvänt till mig och kluvit världen. Det var faktiskt vad som hade hänt i sommar. Vi hade sett slutet på hamburgersoppor och persikor och gungor. Men vi hade också sett början på någonting. Början på tidens slut. 7:e i 9:e. Link ur buss. Jag stod uppe på det vita vattentornet med ryggen mot solen. Min huvudlösa skugga föll över den heta metallen och försvann över kanten. Somerville sträckte ut sig framför mig, hela vägen till sjön, från Route 9 till Gatlin. Det här hade varit vår lyckliga plats, min och Linas. En av dem i alla fall. Men jag kände mig inte lycklig. Det kändes som om jag skulle kräkas.